Så Leppe Sundevall var med i Four Hits.
Precis, och han var ju då känd som trumpetare. Jag såg en intervju där Arne Weise kallade honom för den 1-3-trumpetaren. Jag kan tänka mig att han hade lite temperament och var lite ettrig, kanske är rätt.
Ja, om Arne Weise sa det så kan inte jag sitta och säga emot.
P1, Sveriges Radio.
Egentligen skulle man ju vilja dra den här inledningen i någon sorts stämsång, men jag är inte så tonsäker så jag säger bara god dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte har tid att ta upp. Mitt emot mig i studiotalarappan sitter Sigurd Abrahamsson. Välkommen tillbaka.
Oh, tack så mycket, Kalle.
Kompositör, arrangör, basist, pianist, känd från Snedtänkt podden om Simon Brem och inte minst från de fyra föreställningar som också blev poddar från Dramaten.
Ja visst, ja visst.
Har du någonting mer att tillägga om dig själv? Jag står lite grann ditt CV där.
Ja men precis, nej men det var väl allt jag ville lyfta fram. Och sen skulle jag inte säga kanske nödvändigtvis att jag är särskilt känd för det avsnittet om Simon Brem. Eller det är ingenting som jag har...
För snedtänkt lyssnare tänkte jag att du ville bara säga att du har varit med förut.
Det är sant, det är sant, det är sant.
Och du kommer att vara med igen, för vi gjorde också några föreställningar i Uppsala som kommer att bli poddar i början av sommaren.
Just det, det hade jag nästan glömt bort, men det gjorde vi.
Du är ju på tok för ung för att känna till Gallsampels.
Ja, det är sant, det är sant.
Och ändå känner du till Gallsampels.
Ja visst, ja visst.
Det är ju helt sjukt, va? Finns det människor som känner till saker som hände innan de föddes?
Ja, men var du född då?
Ja, nej. Jag, absolut. Jag var lite ironisk här för att det är en sak jag ofta får höra. Hur kan du känna till det här som inte var född? Ja, jag har ju Wikipedia, är ju svaret.
Och då kan du tänka dig hur ofta jag får höra det, ja. Som är född betydligt senare än vad du är.
Får man fråga när du är född?
1998.
Det är ju alldeles nyss.
Ja, precis. Jag missade allt som var roligt.
Jag säger inte det,
Jo, jag har sagt det, jag har sagt det.
Det är lätt att vara nostalgisk inför saker som man själv inte upplevt. Vi ska ju som helst prata om Gals och Pals. Jag tänker när vi ändå har Galsen
både
på tapeten.
Både men också Pals.
Ja. Alltså jag tror det är ett begrepp som snedtänktlyssnare absolut har en relation till. Man tänker att de hade någonting med 60-talet att göra. Mm. De hade någonting med Beppe att göra, och visst hade de någonting med Pavel att göra, och visst hade de någonting med Hasse och Tage att göra. Men du kan väl berätta vilka de var?
Jo, men det här är ju en lite snårig historia.
Det är en väldigt snårig historia.
Ja, precis. Jag vet att när du och jag pratade om Gallsampels för några månader sedan, så sa jag, men herregud, det är ju hur många människor som helst som är inblandade. Och så sa du, nej, de var väl bara... Det var väl bara några stycken.
Ja, men det var ju bara sex i gruppen. Men det var bara det att de byttes ut.
De byttes ut, ja. Så det är lite svårt och sådär. Men
det var tre Gals och tre Pals.
Ja, men precis. Och man kan väl säga att det är en supergrupp som framförallt i studiosammanhang. De här rösterna, de kommer från, det är ju körsångare, backup-sångare, duor.
Men när man säger supergrupp, då brukar man ofta syfta på en grupp med människor som redan är etablerade. Alltså Crosby, Stills, Nash & Young, var ju, de kom ju från olika band. Eller
ja,
men... Traveling Wilburys, eller framförallt såklart Grymlings.
Ja, men det, jag skulle ändå mena att det är en supergrupp, men det är en supergrupp som står lite bakom fronten. På så sätt som studiomusiker kan, i den mån de kan kallas för supergrupp. Men det är ju en samling av musiker och sångare som sjöng i den här konstellationen och sjöng bakom en enorm mängd produktioner under 60-talet framförallt.
Alltså vokalgrupp är ett begrepp man använder ibland.
Ja.
Och det är väl rimligt. Alltså det var sex sångare.
Precis, och det är ingen a cappella-grupp utan det är just en vokalgrupp som sjöng till ackompanjemang.
Och sådär, de, om man tittar innan Gallsampels bildas, så det gör de 62, va?
Mm.
så finns det någonting och sen så upplöses de så smått 67, fast de upplöses ju inte utan de kommer tillbaka i nya formationer och man pratar om nya Gelsenpels och så här. Men egentligen så är det väl 62 till 67 som gruppen
finns.
Ja, och har sin absoluta zenit.
Precis, ja men Gelsenpels generation 1 kan man ju ändå, och sen så kan då den inbitna lyssnaren tänka att men 69 så är de väl med i Spade Madame? Icke, säger jag då. Och det säger du också.
Spade Madame, alltså Tågrevyn. Jo, där är ju de med, fast de heter ju inte Gelsenpels. De ingår i Fina kören.
Ja, och dessutom är de 8 personer och många som inte varit med i Gelsenpels före eller efter heller. Så att det är lite snårigt. Mm. Men jag tänker det är också en spännande värld att utforska, för de här personerna har flytit runt på estraderna i nöjeslivet.
Jag tycker det är intressant. Alltså, man kan ju säga att det finns en person som ändå är någon sorts konstant, och han heter Lasse Bagge. Men i förlagen till det som heter Gelsenpels, vad heter de?
Nej, men det finns förlag och förlag. Jag skulle, om jag ska börja berätta den här historien, så hade jag börjat med Four Hits.
Ja, precis.
En vokalkvartett som är lite mer baserad på hur det lät i Amerikat. Man hade en kvinnlig sångerska och 3 killar som gjorde en liten vokalgrupp. Och det här bandet Four Hits bestod av Johnny Ek.
Säger mig inget. Men ett namn som inte satte igång en association hos mig.
Nej, men då kan jag säga att det är han som spelar baritonsax på Ove Törnqvists Varmkorv Boogie.
Ja, men då så.
Ja, då så.
Då är jag med.
Det stod en varm korvgubbe ner på Fyris torg. Han håla korvarna svarta för han hade sorg. Han hade låda på magen.
Läppe Sundevall.
Ja, men det är faktiskt en namn vi känner igen. Han har droppats förut i den här podden. Han är ju mest känd som Kung Louie i Djungelboken. Men han hade en bakgrund i det som heter Vårat gäng.
Ja, precis.
Som ju var någon sorts...
Stockholms kollektiv.
Ja,
barn.
Precis. De gjorde revyer och de var med mycket i radio, de gjorde film och så. Ja. Och där fanns liksom både Britta Borg och Alice Babs och lilla Arne Söderberg och så. Alltså folk som kom och gick lite grann.
Jojje, Valle, Birre, Kalle, de i 10:an. Svensson är på 59:an. Greta, Ulla, Marianne och Anna Klara. De kan svara på var i stan här finns det en rätta klämmen och så den bästa sammanhållningen. Jo, vi vårat gäng.
Och sen så vet jag att Leppe Sundevall också då och då var med i det som heter Helmer Bryds Eminent Five Quartet.
Precis, bland annat så i UPA Zetterson och Anderlund. Så sjunger han Dr. Sloans. Han tar ju över efter...
Det är inte så många minuter i det här samtalet och det är redan mycket att hålla reda på, men HBEFQ, det var alltså en grupp som Hasse och Tage lät Gunnar Svensson bilda till tv-serien Mosebacke Monarki. Och det var liksom ett gäng väldigt kompetenta jazzmusiker som iförde trenchcoat och homburgerhatt, sjöng ganska ekivokt material. Och de turades om och stod framför kameran, eller framför mikrofonen. Men som du säger, i det väldigt bortglömda humorprogrammet Anderlund och Zetterson.
Det är värt att se. Vi också tänker extra mycket på Birgitta den här veckan, och då tycker jag att det är värt att kolla om.
Det var en sketchserie med Monica Zetterlund och Birgitta Andersson i fokus, där de hade olika gästartister, och i ett avsnitt så är det just Helmer Bryd.
Den berömde Dr. Slowans liniment, ett bra patent som gör dig hot. Det tarvas endast en liten skvätt ur sköna bruna flaskan med Slowans porträtt. Vi har provat Hoffmans droppar och fiskleven bra, och vi kan Dr. Kneitz sortiment. Ut ruschen är inget mot ruschen och stinget i Dr. Slowans dilemen.
Så i alla fall, vi har droppat Johnny Ek, Bosse Söderman, Leppe Sundevall och sen så Pia Lang.
Ja, och Pia Lang är ju ett namn som jag känner igen bara från Gelsenpels.
Ja, och hon frontade då Four Hits. Hon och Leppe Sundevall går sen vidare och är med i första upplagan av Gals and Pals.
För då kommer alltså Lasse Bagge och vill bilda en vokalgrupp efter en annan princip. Precis. Ja, och då värvar han de två.
Precis, vi kan bara tänka oss hur det gick till. Gunnar Svensson spelar piano med sitt band på den här skivan med Four Hits då. Redan där uppstår någon typ av kontaktyta. Året efter, 1961, så körar Bosse Söderman, Lasse Bagge och Leppe Sundevall på Ann-Louise Hanssons Napoli.
I Napoli, si, 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 si. I Napoli är det om kärlek vi ska sjunga. Si, 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 si.
Så där träffas de i alla fall, kan vi se i...
Så det träffas de med, och det är Metronom då, skivbolaget, med Anders Burman som producent och skivbolagsdirektör. Alltså, ja, precis. Vad vi beskriver här, det är ju någon sorts Stockholm,
ja,
där folk kommer och går mellan, man går mellan radio och skivstudio och,
precis,
och hamburgerbörs.
Det är där vi kommer att vara. Vi kommer nog inte ta oss utanför Stockholm i det här samtalet.
Men kommer alla de här människorna från samma håll? Alltså, Lasse Bagge är väl alltså, musikakademiskt skolad?
Precis, han är klassiskt utbildad. Han har bland annat...
Han spelar fagott, va?
Fagott spelar han. Han sitter ett tag uppe i någon symfoniorkester i Norrland. Och så är han nu jazzpianist och spelar mycket på Nalen och hänger med katterna.
Alltså, hur gammal är han när han är född? Vet du det?
Jag vet när han är född. Han är född 1935.
Ja, precis. Så att han är alltså alltså mellan 25 och 30 ungefär när det här blir till.
Ja, precis. Och han är ju dessutom då sedan 1958 gift med en kvinna som heter Kerstin.
Och hon är absolut inte oväsentlig, utan hon finns, nej, ju också med i Gals and Pals i, ja, dess flesta konstellationer. Även sen de så småningom skiljer sig.
Ja, men de är de enda konstanterna, skulle jag säga, för det som jag kan kalla för Gals and Pals nära samarbeten. Mm. Då är det när Kerstin och Lasse bägge två är med egentligen. Och de skiljer sig 10 år senare, precis som du säger, 68. Men ändå så fortsätter de jobba tillsammans.
Mm.
Four Hits är bakgrundskör i Melodifestivalen 1962.
Mm-hmm.
Vem körar de bakom där?
Monica Zetterlund kanske?
Ja, bland annat. Också bakom Carly Tornehave. Otto Brandenburg.
Ja, du tyckte det var ett viktigare namn att droppa. Ja.
Ja, men det är tjusig, det är en stilig kar. Jag tycker man kan få prata om Carly när det väl. Men samma år då som Four Hits körar bakom Carly Tornehave i Melodifestivalen, så grundas Gals and Pals.
Alltså, man brukar säga ibland att deras minst den första mer organiserade framträdande, det var ju en show som Beppe Wolger skrev. Den,
precis,
som heter Fifi Fofum.
Fofum, eller?
Fofum.
Ja.
Det är väldigt beppeskt titel. Alltså,
eller hur?
Just det, FIFA...
Fifi Fofum eller hur?
Det är titeln, ja, på den här lilla kabarén som görs på den legendariska showkrogen Hamburger Börs. Och där är väl även Carl Gustav Lindstedt och...
Ja, visst, och Katrin Westerlund.
Precis, Katrin Westerlund som droppas alldeles för sällan. Man kan se henne som lillebrors mamma i Karlsson på taket, men i övrigt är hon tämligen bortglömd. Hon var, alltså, hon dog en tragisk död. Hon var gift med, apropå jazz, med Putte Wickman.
Mm.
Men hon var liksom väldigt stor som scen komedien.
Mm.
Och syntes inte så grej så mycket i tv, men apropå det du nämnde, alltså den här tv-serien Zetterson och Anderlund, ja, IPA, så fick det en sorts uppföljare 2 år senare, Zetterlund och Westerlund.
Ja.
Och den här föreställningen,
ja,
vilket år är det?
63.
Det är 63.
Precis.
Och det är kanske därför man ibland säger att det var då Gals and Pals, så att säga, ja, blev offentliga.
För att samma år också så kan man höra dem inte som Gals and Pals, men alla de här personerna som ingår i Gals and Pals hörs på Leva livet bakom Lill-Babs.
Janne och jag såg Yvonne på en dans, och hon gav Janne en ling-ling. De stod och skrattade åt mig den sista dansen hon fick. Leva livet, nu ska jag leva livet, ja, leva livet, ja.
Och det är Lasse som arrar. Och då plockar han ihop en sånggrupp som består av Kerstin, han själv, Lasse, Svante Turesson, Leppe Sundervall är det då från början, och Pia Lang och Ulla Hallin.
Mm.
Och där har vi då första gänget.
Tre gals och tre pärls.
Tre gals och tre pärls.
Och man kan se då att redan från början så har de så att säga två olika sorters ytor där de ja. Framträder. Å ena sidan skivstudion.
Ja.
Och å andra sidan krogscenen. Och det här med skivstudion är väl inte alldeles ointressant, för att nu är det 60-tal och alltså i USA så utvecklas lite grann nya produktionsideal, nya soundideal.
Precis, vi pratar Motown, vi pratar Wall of Sound, vi pratar Phil Spector. Och det här vill vi ta till Sverige. Och jag tycker att Leva livet där med Lill-Babs är en väldigt bra jämförelse. För där ska man då plocka över egentligen rakt av, det är väl Leslie Gore som gör den i original.
It's my party.
Exakt, och den översätts till svenska men ska också låta lika maffigt som den här, som är verkligen ett utmärkt exempel på Wall of Sound-tekniken. Och då plockar man in de här sex sångarna som får stå bakom, klappa och sjunga på ett maxat sätt.
Ja, de fyller ut ljudbilden. Ja. Alltså, de kommer till studion och de får några notblad som någon...
Som Lasse har tåtat ihop.
Ja, det finns en kapellmästare i studion som har satt ihop, gjort ett arv för musikerna. Men sen gör Lasse arvet för sångarna.
Ja, men Lasse kan mycket möjligt ha gjort det musikaliska arvet också.
Ja, det kan vara så, ja. Men det måste inte vara så.
Det måste inte vara så, det vet vi inte.
Men det är alltid han som, alltså han skriver arren för sina sex röster.
Ja, men också ofta för, i och med att han var pianist själv och sådär. Och mycket som, nu hoppar vi fram lite tid här, men mycket av det de gör själva när de gör egna shower och framträdanden, så kompar de sig själva också. För de har nästan alltid i alla konstellationer besättning för bas, trummor och piano.
Ja, just det. Svante Turesson var ju en
batterist.
Utmärkt batterist.
Ja, visst. Och sen så, senare så kommer vi ju stöta på Beppo Gräsman som spelar bas och piano och trumpet och allt möjligt.
Beppo Gräsman hade absolut gehör.
Ja.
Det gör de en stor sak av.
Ja, visst.
Det kommer vi in på sen, men Beppe skrev ju krogshower till dem där han, det finns som sex sånger som heter så som medlemmarna heter.
Exakt.
Det finns en sång som heter Lasse Bagge, Svante Turesson, Pia Lang.
Exakt, och där jag har transkriberat en liten bit av den texten när Lasse förklarar hur bandet blev till, eller sånggruppen.
Ja, du kan få läsa högt eller så låter vi Lasse berätta.
Jag tycker
det.
Vi låter Lasse berätta. Det var jag som gjorde den här sextetten. Då frågar ni naturligtvis så här, Lasse, hur gör man en odödlig sextet? Det är enkelt, säger jag då. Man rapsar ihop sex pipor, då. Man gifter sig med en. Den steppande mamman, yeah, yeah. Man skaffar sig en med absolut gehör. Visste ni att Beppos öron är försäkrade? För 16 000 kalla, yeah, yeah. Man engagerar en blyg sopran, yeah, yeah. Man snackar in sig hos en hipp trummis, yeah, yeah. Man pluggar lite med kulturen. Vi fortsätter, vi är inte där än. Beppo Gräsman har inte ens... vi har två killar att byta ut innan Beppo Gräsman kom in i bilden. Så vi är kvar 1963 och här händer det grejer. Det är Leva livet med Lill-Babs. Det är FIFA i Fofum, eller hur? Lasse Bagge och Beppo Gräsman, de träffas. Och de är med i Konstgjorda Pompe.
Konstgjorda Pompe är ju Hans och Tages revygiv för sommaren 63 på
Exakt.
Gröna Lund.
Och vem är med där också?
Ja, det är Lill Lindfors och Monica Nilsson och Gösta Ekman och Mille Schmidt.
Och Carl Gustav Lindstedt.
Ja, han är inte med på scen, han är med i filmat.
Inspelade, ja, precis. Men han är med också.
Det är därför den är
också.
Konstgjord, för de har massa filmat.
Ja, precis. Den är mycket märklig.
Jag tror den finns ju bara i en studioversion. Ja. För när man ser dem på tv så är ju allting filmat, så att säga. Mm. Dessutom är det ju inte filmat på scen, utan även de saker som från början var på scen är ju gjort i en studio.
Precis, Monica sjunger stämmor med sig själv och sådär.
Ja, precis. Men det var ju ett filmat inslag.
Ja.
För Monica säger att hon var aldrig med på scenen, utan hon var bara med på film. Precis som Hasse och Tage själv. Den här revyn, det är också en kontaktyta.
Och 1963 så är de också med i nöjesprogrammet Drop In.
Och det är ju cool.
Det är häftigt, för
där
är också
Lil-Babs med.
Och Beatles.
Nej, jag tyckte det är cool att Lil-Babs var med.
Det är, sjunger de ju Leva livet.
Ja, precis. Men Lil-Babs och Beatles är ju med i samma program. Och ja. Anekdoten säger ju då att de fick hennes autograf, men hon glömde ta deras.
Ja, och en annan anekdot som Kerstin Bagge har berättat är att Beatles, som inte var etablerade, fick inga ordentliga loger, utan Guns N' Roses och Lil-Babs fick logerna som fanns, och Beatles var förpassade till att sitta på vinden.
Det är säkert sant, för att de var ju här liksom precis innan sitt monumentala genombrott.
Exakt.
Och det finns också ett foto på Lil-Babs där hon står med tre av Beatlarna. Mm. Alltså så här, den fjärde var väl på muggen. Och det var inte så viktigt att få med alla fyra på bild. Och då är Guns N' Roses någon sorts huskör i det här popprogrammet.
Ja, precis. Och redan där, de har loge, Beatles inte loge, där har de ändå... Ja, men det är ett namn där. Mm. Men nog om 1963.
Ja,
eller har du mer?
Jag tycker det är viktigt att nämna. Alltså, när vi tänker på 60-talet, sådana som du och jag som inte var med, då finns det ju vissa figurer som var väldigt viktiga för liksom soundet och vår bild av den tiden. Beppe Wolgers, Monica Zetterlund, Hasse och Tage, Povel Amme. Och alla de här finns ju med redan nu. Mm. Har vi ju nämnt, inte Povel, men de övriga. Och det är alltså Beppe som skriver den här Hamburg Börs-föreställningen åt dem. Mm. Och flera av dem är alltså med i Hasse och Tages sommarrevy 63, Konsula Pompe. Och flera av dem kommer att nämnas. Så Guns N' Roses är ju verkligen liksom en del av det här magiska.
Ja, precis. Ja, men de har ju verkligen, får man väl ändå säga, de har ju doat sig igenom hela 60-talet och skapat ljudbilden.
Det är vårt öde att doa.
Precis, och ordet doa, vem är det som myntar det första gången?
Jag vet inte.
Det är förmodligen Beppe.
Ja, för att han skriver ju den här texten. Precis. Till dem som jag just drog titeln på. Alltså, genom, det är vårt öde att doa.
Exakt, och genom mina små etymologiska undersökningar så har jag upptäckt att ordet uppkommer först typ samma år som den här Det är vårt öde att doa. Och då känns det ju som att det kan vara Beppe som myntade det.
Om inte annat så exploaterar han det.
Ja, det gjorde han. Kanske in på det. Men jag tänker vi tar oss vidare. 1964. Mm. Vad händer här?
En viktig sak som händer 1964, det är ju att Hasse och Tage gör sin revy Gula hund.
Exakt.
På Kinateatern under sommaren. Och till den värvar de ju den här sångsextetten. Mm. Lasse Bagge kommer upp till Hasse och Tage i deras röda stuga i Vita Bergsparken, och det tycker jag är intressant, för man får lite inblick i också i Hasse och Tages arbetsprocess. Tage frågar Lasse Bagge, är det någonting ni vill göra? Har ni någon sång som du gärna vill marra upp? Och då nämner han namnet på en låt. Vet du vad den heter?
Alltså är det Bach? Är det Toccatan?
Nej, den repar de in sen till Konstellation. Eller till koalitioneringen.
Koalitioneringen, ja.
Nej, alltså den... Jag kommer inte ihåg vad den heter i original. Vi hör den här.
Varför ska jag vara med? Varför ska jag ta bort? Vi! Varför lära humör?
Och det är, i den föreställningen så är det Gals & Pals stora solonummer.
Yes,
i övrigt
yes.
är de ju främst bakgrundssångare och så. Men som du säger, de inleder ju hela föreställningen med att sjunga Bach.
Men här ser vi också en förändring i uppsättningen, Gals & Pals. Leppe är inte längre med, utan nu är det Gilles Broman.
Just det. Det är också ett namn som jag bara känner som en Gals & Palsare.
Han är klarinettist i grunden och slutar också som musiker så småningom och blir marknadsdirektör för Stockholm Energi.
Ja. Ja, men precis. Vissa människor kan göra många saker.
Det är imponerande.
Ja, det är det verkligen. Imponerande, men, och fascinerande. Ja, och alltså 64, alltså nu, alltså Tage har ju debuterat som revymakare i egen produktion 62.
Mm.
Men de har ju på oerhört kort tid blivit the shit.
Ja.
Och för Gals & Pals säger det ju här, nu dubbas de alltså definitivt som en del av liksom det yttersta etablissemanget.
Ja. Ja, precis. Och det här med toccatan som vi nämnde där, som arrades upp och framfördes på kollationeringen, är intressant. De gör alltså ett Bach-stycke instrumentalt. De, i Gula hund så börjar alltihopa med att de sitter i varsin orgelpipa egentligen och sjunger den här. Och det är ju, de är inte först med att göra det. Utan det finns en annan grupp som har varit väldigt tongivande som heter The Swingle Singers. En fransk grupp, fransk-amerikansk, eller fransk-engelsk. Som gjorde detta redan 1962, spelade de in en skiva som heter Bach's Greatest Hits.
Ja, ja.
Och på den så kan vi höra ett stycke som blir mycket mer bekant senare i Beppes godnattstund.
Är.
Ja visst, eller aria som de kallar den.
Och Bach då inledde alltså revyn Gula hund, vilket jag kan tänka mig var ganska maffigt. 20 år senare, eller 21 år senare, så gör Galenskapen After Shave en revy som heter Cyklar.
Mm.
Den inleds också med ett Bach-stycke där Knut Angred sjunger solo, men de övriga står bakom och körar. Jag misstänker att Claes Eriksson någonstans i bakhuvudet visste att det där kan göras effektivt. Det har andra gjort effektivt förut.
Överallt kom det människor i norr, i söder, i öster, i väster, i Afrika, Asien, Grönland och Partille, Tchad och Wisconsin och Düsseldorf och Mongoliet, Zimbabwe, Roskilde, Hawaii och Vladivostok. Och i Sumatras djungler, i källan hos grannen, i skogen, i öknen, i bergen, i dalen, i bussen, i hissen, i bilen, i vägen, på posten, i fruktansvärd flock.
Men vi fortsätter. 1964 är vi kvar på. Är du bekant med filmen Älskling på vift?
Ja, jag känner till titeln. Jag tror faktiskt inte jag har sett den.
Jag har inte heller sett den. Jag läste om synopsisen som är: Mona vinner skönhetstävlingen Miss Sjövika, vilket gör hennes man Putte svartsjuk. Mot slutet försonas de.
Ja, nu känner jag att jag ännu mindre behöver se den. Vilka är med i Älskling på vift?
Jag vet inte riktigt. Men jag vet att Gals & Pals är med. Det är ju i musiktävlingen, så är det då lite olika. Jag tror Telstars. Ja, Hootenanny Singers är med. Och musiken är till stor del skriven av dem. Men där är Gals & Pals med, så de är med på filmduken 64. Och de är också med på en skiva, en julskiva, med The Dick Major Singers. Men det är inte under namnet Gals & Pals, utan där medverkar då Ulla Hallin, Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Gillis Broman, Svante Thuresson och Karin Stigmark, mm-hmm, som senare blir en del av Gals & Pals. '64 tar slut, '65 inleds. Nu händer det grejer. Nu är Gals & Pals överallt.
Mm-hmm.
De är med i Beppes revy Du grabbar.
Jaha, det är de, ja. Du grabbar är ju en sorts spin-off på den skandalomsusade tv-serien som vi kallar Skäggen.
Mm.
Där Beppe tillsammans med fem andra skäggiga herrar satt runt ett bord och spånade idéer och var satiriska och pratade med mat i munnen. Och de här sex som var sammansatta för det här programmet, de hade liksom inga, det var Jan Öyvind Svan och det var Lasse O. Månsson och det var Åke Söderqvist som dessutom var underhållningschef. De sex kom aldrig att samarbeta igen efter de här fem tv-programmen, men de använde lite grann varann, och begreppet du grabbar är alltså någonting som Beppe säger till de andra, så du grabbar. Och du grabbar, jag tror till och med de bildar ett aktiebolag, ett par av dem som heter Du grabbar AB, och så gör de en föreställning som då heter Du grabbar, och då visste ju alla liksom att Du grabbar, det var någonting man förknippade med Skäggen.
Precis, och den görs i Knäppups lokaler,
alltså på Ideon teatern.
Ja visst, och det är Knäppup hyr ut hela hela stället, va?
Det var en helt vall kväll.
Samma år medverkar Gals & Pals i Rammel i rutan.
Ja, ja, som är ett tv-program. Ja,
visst. Och, nej, de är inte med i revyen med Påvel, utan de gör Rammel i rutan.
Nej, det är 66 sen de gör Tavla i Skåne.
Exakt, exakt. Men de sjunger, de hörs också på bioduken igen. De sjunger titelmelodin till Att Anja en brygga, Lars Fernlöfs.
Ja, där vill jag säga nej. Den framförs bara instrumentalt, väl?
Eller, nej, jag... det är OAS.
Ja, okej.
Okay. Monica sjunger inte, men de sjunger.
Jag tar tillbaka allt jag sa och hävdar motsatsen.
Ja.
Det är Lasse Fernlöf som skrivit och som vill spela någon sorts blåsinstrument.
Siw Malmkvist Show öppnar de.
Är det på scen eller på tv?
Jag har sett en liten inspelning. Jag vet inte om det gjordes en scenvariant. Nej. Eller bara en inspelad. Men de gör också kabaré i eget namn på Hamburg Börs.
Ja.
Och här är det ju då Beppe som skriver texterna. Och precis som du säger skriver han ett stycke var till dem. Där de får presentera sig och lite andra härliga sånger.
Precis, och framförallt låten Svante Thuresson tror jag hyfsat många av oss har en sorts relation till. För många år senare så gjorde Svante Thuresson, alltså i sent 90-tal när han fick någon sorts revival, så gjorde han en platta med egentligen liksom covers på sig själv. Alltså låtar som, med texter som Beppe Wolgers skrev till honom och Gals & Pals på 60-talet. Och där gjorde han då Svante Thuresson. Jag tror CD:n hette Jag är hipp baby.
Ja.
Och det är ju då en fras från låten Svante Thuresson.
Jag är hipp baby, jag är den hippa människan. Jag är hipp baby, jag har den rätta känslan. Jag är cool baby, cool som en swimming pool.
Och där är då en krogshow som också gavs ut på vinyl.
Ja.
Och som är... Man ser verkligen hur Beppe Wolgers, här ser man hans genialitet som textförfattare, för den tycker jag inte alltid man ser, vill jag lägga till lite parentetiskt. Men här, okej, okay, jag har de här sex att skriva för, och också, så gör han verkligen det mesta möjliga med vad de sex kan. Nu kan de ju ganska mycket, så alltså, det måste varit mäktig upplevelse att sitta i publiken och se sex så fruktansvärt drillade hantverkare göra det bästa de kunde.
Hur som helst, för någonting annat har hänt under 65, och det är att Gillis Broman har kanske börjat jobba som marknadsdirektör, vet inte, men Beppo Gräsman dyker upp i blandningen. Gillis är med i Rammel i rutan, men han är inte med när de gör kabaré på Hamburg Börs. Så nu är helt enkelt Beppo med i gänget. Och han är ju multiinstrumentalist, trumpetare, pianist, basist, sångare, skivproducent också.
Och han får sjunga.
Han får sjunga.
I låten Beppo Gräsman om att han har absolut gehör.
Exakt, exakt.
Jag heter Beppo Gräsman och jag är oerhört musikalisk. Jag har musiken i blodet. När doktorn tar blodprov på mig låter det så här om blodprovet. För jag har absolut hör och hör toner i allt ni gör.
Så 65 är då bland annat året för den här som föreställningen på Hamburg Börs i eget namn. Men det är ju också då de börjar sitt samarbete med Povel, eller hur?
Ja, de har redan varit med i Rammel i rutan, eller det är de under året. Men de gör också revy tillsammans.
Ja, för 65, det är andra samarbetet mellan Beppe Wolgers och Povel Rammel som alltså skriver en revy tillsammans. De har skrivit en revy som heter Ryck mig i snöret som kommer 64, som är Knäppups första och största fiasko. Och sen 65 så gör de revansch med hyllningen till Charles Darwin, som då heter Ta av dig skorna. Mm. Som är en revy som, ja, åtminstone är lite lös röd tråd, är då utvecklingsteorin. Mm. Ja, men alltså titellåten Ta av dig skorna handlar ju om
de djuriska drifterna.
Ja, precis. Alltså tillbaka till naturen. Så varje gång du tar av dig skorna så medger att det är skönt. Det betyder att apan i dig har ännu en framgång rönt. Och sen är det en låt som heter Digga Darwin. Mm. Och, en låt som heter Erik Anders Svensson Typing.
Det är alltså detta som utvecklingen tänkt sig. Det är hos mig som processen har gjort halv. Kronan på verket och pricken över i. Jag är allt i ett och ett i allt.
Grattis!
Tack, tänk, det är mig man har velat komma fram till. Just jag är skapelseträdets mogna frukt. Erik Anders Svensson Typing, livets slutliga produkt.
Den här revyn Ta av dig skorna spelas på deras teater, Ideonteatern. Och sen är de ute på tältturné under sommaren 65. Och Jalsan Pärls är inte med på scen.
Nej.
Men däremot när Povel sen vill fästa alla låtarna han skrivit till den här revyn på vinyl, så tar han med sig Jalsan Pärls in i studion.
Precis, för att han kommer till studion och säger bara det bästa. Och då får han det bästa. Och det är Jalsan Pärls för tiden.
Ta av dig skorna, ta av dig skorna, ta av dig skorna.
Varje gång du tar av dig skorna så medger att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt.
Det är ett smidigt sätt. Det måste vara en billig produktion också. I och med att dessa duktiga, duktiga notläsare bara kunde komma in och sjunga allting rakt upp och ner egentligen.
Ja, man får ju också en mer enhetlig LP-produktion. Alltså, ja.
Slimmad, som vi säger i branschen.
Ja, precis. Men jag menar, det är ju två olika saker. Det här är först är de här låtarna skrivna för en scenföreställning med liksom sketcher, och Martin Ljung gör Dr. Porno och det är massa visuella saker och så. Men nu vill vi liksom bryta ut de här liksom melodierna som Povel har skrivit delvis med textuell hjälp av Beppe, och att man då vill ha ett mer enhetligt uttryck på en halvtimme vinylproduktion, det är ju inte så konstigt.
Nej. Men ja, precis. Och sen året därpå då, så är de med på scen.
Och då är vi på året 66.
Ja, och då är de med när det blir premiär på Avigan.
Ja, och som på Avigan är ju verkligen Povel Rammels, vad ska man säga, det han själv såg som sin masterpiece. Det var den första scenföreställningen där Povel skrev allt.
Mm.
alltså då har Knäpphop funnits i 15 år och gjort en herrans massa föreställningar, men och Povel har ju skrivit det mesta av låtmaterialet, men här bestämmer han sig, den här föreställningen, jag ska skriva varje ord, varje ton ska vara min, och den är sådär musikaliskt oerhört ekvilibristisk.
Precis, och han åker väl ner till Frankrike och sitter där. Är det Frankrike han sitter och skriver den här?
Jag skriver säkert denna också. Han brukade under 60-talet, han och Beppe brukar ju låna eller hyra Karl Gerhards hus i Rockbryn.
Mm.
Karl Gerhard var ju död vid tiden, han dog 64, men han hade väl kvar huset Fatima Morgana. Och där vet jag att de skrev åtminstone Tavla i skorna och De sista entusiasterna som kommer sedan 68. Jag gissar att Povel också reste dit solo.
Precis, för jag
det är mycket möjligt.
Hörde att Lasse Bagge kallades ner till Frankrike för att hjälpa till lite grann och kika på den här Håll musiken igång. Som var det stora musikaliska numret som skrevs då åt Gals & Pals för den här föreställningen. Men sen tyckte Povel att den var så bra att han ville göra den själv, så att han och Monica gjorde den istället.
Precis, det där hände några gånger. Mm. Att Povel satte sig att skriva material till någon annan. Ja. Och när han kommit en bit in så, nej, men det här vill jag väl inte ge bort. Jag vet att det var som en låt som heter Naturbarn som han från början skrev till Cilla Ingvar.
Mm.
Och han sitter och skriver den under natten och på morgonen han liksom spelar igenom. Den här, jag kan inte ge bort den här. Och det är väl snöpligt för Gals & Pals såklart.
Mm.
Okej, för Håll musiken igång är ju en kraftansträngning. Jag tror den är 9 minuter i sin inspelade version.
Jag såg musiken vid liv av skilda förmån.
Så hålls musiken vid liv av varje talang.
Och när i ditt badrum själv du tar till,
hjälper du till.
En aldrig sjungen sång är som en hjälplös fisk på land. Men den är härlig, ljuvligt skön så länge den pågår.
Men jag undrar om det är det som sår split mellan, kommer du ihåg den här anekdoten från Povels självbiografi om hur det är någon av Palsen som inte är så förtjust i honom?
Ja, jag kommer ihåg anekdoten. Povel är ju väldigt försynt. Alltså han är väldigt noga med att inte skriva ut namn. Jag har fått ett namn.
Du har fått namn? Det var ju det som jag var nyfiken på här. Men han skriver också, först och främst så skriver han då att Gals & Pals var bland det bästa genren har råkat ut för. Det vill säga genren, vokalmusik, i det här väldigt specifika formatet. Och sen så är det då en av pälsarna som inte verkar tycka om honom särskilt mycket.
Nej, precis. Och jag tänker inte nämna några namn även här. De alla är väl döda och sådär, men jag tycker inte det spelar så stor roll. Men personen i fråga hade nog vid tiden i alla fall allmänt ett rykte om att vara lite stor på sig.
Mm.
Personen i fråga vann väl schlager-SM i samma veva. Mm-hmm. Ungefär.
Mm-hmm.
Och
men ja, precis,
och i duett med Lill Lindfors 67. Och nej, men någonting, det uppstår någon sorts animositet mellan Povel och honom, och vad det handlar om det är för att Gals & Pals medlemmen / batteristen är sur för att de inte fått sjunga Håll musiken igång, eller för att det beror på andra personliga kvalitet, det vet inte jag.
Men det har ju en fin upplösning.
Povel berättar ju hur han på något vis ska övertala. Eller
ja, men han kommer in, för de har någon typ av gemensam entré, eller de står i byxan på teatern där och väntar på att gå in. Och varje dag så hälsar han då på den här pärlen med mer och mer ärevördighet. På något sätt en större gest varje gång. Han får inget svar utan ignorerar och håller på. Och sen på denna Pals födelse då, så överlämnar då Povel en stor korg med massa Povel memorabilia.
Mm.
Skivor och kepsar och
autografkort.
Och varpå den här Palen då uttrycker ett stor tacksamhet och glädje, och det här var ju precis vad jag ville ha. Det är en konstig upplösning på den här historien, kan jag tycka.
Ja, det är någon sorts management by chart.
Ja.
Ja, men här är någon som är lite tyken, otrevlig mot mig. Och istället för att besvara det med samma sak så vänder jag andra kinden till.
Mm.
Det är ju någon sorts
fint.
Jesus eller Bamse historia. Pavel berättar om sig själv.
Jesus, Bamse. Sen. Men då sjunger de också Birth of the Gammeldans bakom Martin Ljung.
Ja, precis, som också är, alltså, återigen, här ska ju Pavel visa sitt kunnande som kompositör. Både Håll musiken igång och Birth of the Gammeldans är ju hyllningar till olika sorters musikgenre eller musikepoker. Mm. Håll musiken igång handlar om den klassiska musiken, där nämns ju Bach återigen.
Johann Sebastian Bach sa, ach, du lieber Augustin.
Och Birth of the Gammeldans är ju, berättar ju liksom folkmusikens historia.
Och tutti lurim, lej och tutti luskan i mig. Och plurim, och plurim, fila bort i häng. Full i rackan, bling och stritt i lilla pippiling. Kocke ding och tocke dock och strutt i boskan. Och tutti lurim, lej och tutti luskan i mig. Plurim, plurim, fila bort i häng. Full i rackan, bling och stritt i lilla pippiling.
Men det som Galsan Pärls fick istället för Håll musiken igång, det är ju den här, vad heter den, Hit med stålarna.
Mm, ja, precis. Som,
som inte alls flög.
Nej, precis.
Klassisk och legendarisk, men som ju också krävde lite grann av dem.
Okej, hit med stålarna, okej, hit med stålarna, full fart, i fart och fräska, antar en jättestor väska, där så ryck, ryck, ryck.
Okej, stumpen, passarna, lägg av med bölet och flåset. Killar, hur får man upp låset?
Hit och ryck, ryck, ryck.
Samma år, 66, så släpper de ju också skivan Sing Something for Everyone. Galsen Pärls alltså, som är en skiva med tolkningar av Bacharach och Hal David-låtar. Och de är de första som gör en sån platta.
Ja. Vad betyder det? Att de är de första?
Alltså, som gör en hel tolkningsskiva då av de här Bacharach och David-låtarna.
Ja, jag förstår. Alltså
för de är tidiga med det. Detta är ju liksom samtidigt som de här låtarna som de spelar in är stora egentligen.
Nej, jag kan inte riktigt Bud Bacharachs historia. Jag tror att han någon gång i slutet på 50-talet slår sig ihop med textförfattaren Hal David. Och de är ju väldigt bra på att göra såna här otroligt liksom catchy melodier som ju ofta blir lanserade i filmer som What's New Pussycat. Mm, det är ju det här lite cocktail-soundet. Alltså det är väldigt mellow, väldigt sofistikerat.
Väldigt 60-tal skulle vi säga. Det är ju ändå musik som tonsatt det här.
Men det är det vuxna 60-talet. Alltså det, man absolut. Kan ju också liksom tänka 60-tal är ju också Summer of Love och Turn On, Tune In, Drop Out och Vietnamkrigsdemonstrationer. Och liksom det är ju elgitarrens tid. Och så. But Bacharach är det slicka 60-talet. Det är 60-talet, alltså James Bond 60-talet.
Mm.
Vet du vad Burt Bacharachs pappa hette?
Berätta det för mig.
Burt Bacharach. Mm. Dock med E, där Burt stavar med U.
Det är bra.
Ja, ett kuriosum du kan ta med dig.
Heter din
livet.
Pappa Kolle? Nej,
han är typ Per-Åke.
Ja. Men det finns, med den här plattan då, så finns det ju, det är ju idel hyllningar vad gäller Lasses arrangemang generellt i Sverige. Man pratar om som är en av de absolut stora och det här också Galsen Pärls som det är bara vitsord om allt de gör. Men det är inte alla som tyckte att den här Burt Bacharach-plattan var särskilt bra.
Nej.
Jag har hittat en kritiker.
Du har hittat en kritiker?
Jag har hittat en kritiker.
Ja, det finns alltid någon som ska komma in och glädjedöda.
Precis, nu ska jag komma in med lite party pooping här. Då kallar de Galsen Pärls för Forerunners of the ABBA School of Phonetic American Singing.
Men den här recensionen måste ju vara gjort långt efteråt.
Det här är 80-tal någon gång.
Ja.
Så det är ändå, man tycker inte om genren skulle jag säga här. Man kallar det för outdated chorus style arrangement. Som ändå var i tiden när det kom ut. Men de skriver så här: Lars Bagge did the vocal arrangement which achieves maximum irritation levels when the gals and pals call and response the word anything 8 times, climbing octaves every time. Ska vi förflytta oss framåt? Vi är fortfarande tidigt, eller nu börjar vi kanske närma oss slutet på första generationen av Gals and Pals. Det är fortfarande Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Svante Thuresson, Pia Lang, Beppo Gräsman och
Ulla Hallin.
Ulla Hallin, ja.
Ja, precis. Och vad hände 67 då?
67, ja... De,
alltså Pavigan spelas fortfarande, ja, på våren 67.
De har 67. Inte så mycket egen produktion. De är med på en norsk skiva som är någon typ av ett utsnitt ur en revyrapsodi-kabaré-parodi,
ja,
som heter The Sound of Jöken Sissik.
Ja, Svante Thuresson startar ju en solokarriär, ja, här då, och vinner ju tillsammans med Lill Infors svenska Melodifestivalen 67 och kommer tvåa internationellt med den som det ansågs ganska avancerade, musikaliskt avancerade.
Trummelummelumma på min kastrull är inte titeln.
Nej, den heter Nygammal vals.
Men de sjunger Trummelummelumma på min kastrull.
Kors i karamellen, vilken schysst mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning, jätteklämm, mer än maskerada.
Stick iväg från stigen, du varmigen osedvanlig lurk. Jag är prinsessa, ganska så stiv. Jag heter Kunigunda, konungen Gullum.
Men simma långsamt, var lite hipp. Hör när jag trummelummar på min kastrull.
Visst sa du nu att det var Ulla Hallin som sjöng på,
ja, sen,
från början?
Nej, inte från början, utan det var Lill och Svante som gjorde den på scen, men sen så låg de på varsitt skivbolag.
Ja,
så att när man sen skulle göra skivversionerna så fick de gå in i varsin studio med varsin annan duettpartner.
Vem sjunger hon med?
Östen Warnerbring.
Det är Östen, ja. Oh. Bra val. Tjusigt. Vilken hade du valt om du väljer en av dem? Är det Svante och Ulla? Eller är det Lill och...
Ja, men jag får väl säga Lill. Och. Eftersom jag nog skulle säga Lill som svar på vilken fråga som helst.
Ja. Jag skulle nog också föredra Östen framför Svante faktiskt.
Se där.
Nu har jag sagt det.
Jag är prinsess. Simma långsamt, var lite hipp. Hör när jag trummelummar på min kastrull.
68 är vi nu i. Lasse och Kerstin skiljer sig. Kan ha tärt på dem. Kan ha tärt på dem med det här showbiz-livet.
Jag vet att de också, alltså de här sex, de hängde väldigt mycket. Jag tror att någon sommar så bodde de kollektivt, ja, tillsammans och sådär. Det slet nog inte minst på Kerstin. För att hon var väl nog också den enda modern.
Ja, de hade väl två små barn också.
Ja, precis. Och då, ja, så här var det på 60-talet, har jag förstått. Att då var det lite underförstått att, ja, men du lagar ju ändå mat till barnen, så då kan du väl laga all mat.
Mm.
Det tror jag att Kerstin Berger har antytt någon gång i någon intervju, att ja, det var mycket
mat att laga
som hamnade på henne.
Men samtidigt kommer det ut en stor film med svenska röster.
Ja, Djungelboken, kommer den på svenska 68?
Ja, tror jag.
Ja, den amerikanska, den släpps i USA 67, men ja, på den svensk tiden så tog det ju lite tid och det skulle dessutom dubbas och så. Så ja, att den hade säkert Sverigepremiär 68.
Och där möts då återigen Leppe Sundervall och Beppe.
Ja, två människor som ju inte är med riktigt i det Gals and Pals vi pratar om, men absolut.
Nej,
men... Alla de här människorna möts ju hela tiden, det är ju så uppenbart. Det är en reflektion jag har gjort i väldigt många olika snedtänksamtal, att man får den här bilden av att, ja, men det är ju i princip att alla verkar bo i samma hus och så knackar man på och ser vem som är hemma, kan du vara med och sjunga eller stå på scen.
Men då tänker jag, du skulle få hänga med på min segway in i 1969 här. Leppe Sundervall gör vilken röst i Djungelboken?
Kung Louie.
Absolut. Beppe gör?
Baloo.
Men sjunger han som Baloo?
Nej, det gör Rolf Bengtsson.
Precis. Och Rolf Bengtsson har vi, känner vi ens från?
Ja, han var ju revyskådis hos Kardemumma och var med ganska mycket och gjorde sketchfilmer i tv ihop med Sten Adenstam. Ormet kryper visades mycket även i min barndoms 80-tal. Den tror jag inte hade passerat samtidens filter. Rolf Bengtsson, han var så småningom också med i tv-programmet Pratmakarna med Carl Gustav. Och
man är också med 1969...
i Partaj.
Ja visst, och där är också Beppe med och där är också Carl Gustav Lindstedt med och där är också Ulla Hallin med.
Ja, där var så att säga alla med. Partaj var, alltså det hette väl Laughlin, den amerikanska förlagen. Det här är också liksom tidstypiskt på ett sätt. Det var liksom ett program som i princip bara består av vitsar. Ramen, formen för det här programmet, det är att folk har just ett partaj. Alltså så som man hade partaj på 60-talet. Man står och kejkar i någon sorts loft. Någon sorts unkas lya. Så ser det ut. Och sen så då så stannar musiken och så zoomar man in någon som drar en vits rakt in i kameran.
Världens trevligaste kille försökte stöta på mig igår.
Du ljuger, jag var inte ens ute igår.
Äktenskapet är som ett varmt bad. När man vant sig så är det inte så hett.
Där var alla med. Alltså även Hasse Tage är med och drar någon vits. Lasse Åberg är med.
Men det är ju toppen övergång här. Men också Ulla Hallin får på något sätt göra lite... Hon är ju med i varje avsnitt och slänger handväskan i huvudet på Ingvar Kjellson.
Ja.
Och i med detta får hon ändå liksom lite grann, hennes namn står lite högre upp i eftertexterna och hon framträder lite grann som en komedien i egen rätt. Faktiskt, skulle jag säga.
Ja.
Hon är med i alla avsnitt.
Det 69, då hann hon precis göra det.
Precis, och 69 så hinner hon också medverka i Spalmadam.
Precis, alltså tagit stora fiaskorevy som spelas på Oscars. Den har premiär 10 januari och spelas, jag tror den läggs ner i mars-april någonting.
Och då frågar vi oss, är Galsen Pals med?
Ja, men vi pratade om det inledningsvis att det är de, fast de heter inte så.
Och de, ja, det här, där de tvistade lärde, de kallar sig för Fina Kören och ett större sällskap. Och de som är med i Fina Kören, det är Lasse Bagge, det är Kerstin Bagge. Det är Ulla Hallin, det är Karin Stigmark, Monica Dominic,
ja.
Rolf Berg, är nya namn som inte har nämnt tidigare.
Ja, Monica Dominic är ju inte ointressant
och
på något
Jan
sätt.
Och Jan Bergner. Så nu har vi breddat här lite grann. Vi har lagt till 4 nya namn här helt enkelt. Och Beppo Gräsman är också med. Och Svante är inte med.
Nej, just
nu
det.
Är han stor soloman. Då kan vi liksom landa lite grann snabbt, bara reflektera över vilka de här nya personerna i Fina Kören, det vill säga Galsen Pals spin-offen är. Jan Bergner, basist, sen tandläkare och sen basist igen. Man sjunger då i den här gruppen. Rolf Berg, han är gitarrist, spelar bland annat i Harry Arnolds radioband, men också i Gunnar Svenssons R&R Boys.
Jag tror att han var Rolf Berg med offentligheten.
Ja, men för mig är han Rolf Berg. Monica Dominic.
Ja.
Ja, vet man inte vem Monica är så är kan man då packa sina väskor. Ja, precis.
Monica Dominic, alltså alive and kicking, en jävla legendar och hjältinna på alla sätt och vis. Otroligt musikalisk gift med Carl Axel Dominiksen, jag tror sent 50-tal eller tidigt 60-tal. Och har ju haft ett finger i varje musikalisk syltburk som finns.
Och synnerligen i Galsen Pals, för hon efter Fina Kören så fortsätter hon ju, och det blir lite grann hon som sen projektleder, ska man ändå säga, Galsen Pals generation 2 då, andra delen av karriären, så är det hon som står bakom ja, mycket av arrangemangen, men också att dra ihop till konserterna, och det är hon som leder arbetet vidare. Så att hon plockar lite grann över stafettpinnen här, skulle jag säga. Så det är en viktigt år i historien. Karin Stigmark.
Ja, henne kan jag säga väldigt lite om.
Hon kan man känna igen som Karin, fransk popstjärna. Un jour, l'habitude a été trop. Tu as posé ton fardeau et sans regret tu as dit à bientôt. Hon var nere på 60-talet och sjöng grejer på franska. Som den då svenska popstjärnan i Paris. Hon hade en sångkvartett som hette Ajax som också var bakgrundskör i Melodifestivalen i många år. Hon var Lasse Bagges elev. Tidigare. Och hon var ju också med, jag har redan nämnt henne en gång, nämligen när vi pratade om The Dick Major Singers. Men då var hon väldigt ung. Hon är lite yngre, men hon är med i gänget här helt enkelt. Så att fina kören är med i Spade Madame.
Ja, Spade Madame kan vi ju säga då. Det var ett, också liksom ett så här prestigeprojekt från Hans och Tages sida som alltså var en 3 timmars föreställning med åtminstone någon sorts antydd handling. Utspelas tidigt 1800-tal under den så kallade romantiska tiden. All musik är då skriven av Franz Schubert och ensemblen stod ju i som krinolinklänningar och i som tidstypisk klädsel. Hans och Tage såg en massa kopplingar mellan strömningarna och stämningarna i sent 60-tal och tidigt 1800-tal. Det fanns mycket revolutionsromantik, det fanns mycket drogromantik, det fanns mycket idéer om att familjer skulle lösas upp och liksom fri sex och fria förhållanden och så. Och det tyckte de att det här var en väldigt fyndig spaning. Det tyckte inte kritiken då. Musiken är ju storartad och det förstod ju även samtiden. Den gavs ut på LP och fick, jag tror det var första året Grammis delades ut, så fick den ju såklart en Grammis.
Men rent musikaliskt är det också intressant, särskilt den här då, Längtans blå blomma. Där kan man höra fina exempel på något som då är Lasse Bagges signum. The Scandinavian Sound, The Lasse Bagge Chord. Att orkestrera upp ett moll 11 ackord för sångare. Ja, du ler. Du tänker
jag
att det är underbart här.
Vad du säger, men
nej, men för
jag
de här guldkorn för de som kan plocka ur dem, ur den här kakan kan jag säga. Nej, men det är något som man då kunnat se som väldigt speciellt, för det går svallvågor genom hela världen. Det är Scandinavian Sound och det är Lasse Bagges moll 11-ackord som ligger till grund för det.
Ja, du säger saker som jag inte har täckning för, men du nämnde när du citerade den här amerikanska 80-talsrecensionen av deras Bacharach-insjungning så nämndes ABBA. Och när man pratar om ABBA och ABBAs eventuella liksom, signum, deras USP, så pratar man ju dels om legeringen av Agnetas och Annifrids röster, och dels om ett, alltså en mollton, ett svenskt folkmusikaliskt vemod. Det, alltså, Björn och Benny gjorde internationell pop som lät som internationell pop, men de adderade en alltså en ton av martall, en ton av urberg, en ton av folk som går och sliter på steniga åkrar.
'69 så spelas också ett tv-program in som heter Spelhålan.
Är det där de är på Operakällan?
Nej, det är när de sjunger in den här härliga samban där nere, menar du?
Ja, det finns en, alltså man kan titta på det här, jag tror det ligger någonstans på SVT Play.
Water to drink, ja.
En sorts, ja, man får väl kalla det liksom en musikvideo som är inspelad på det hippa stället i Operakällan, som de spelar in efter stängning, det vill säga någon gång vid 4 bläcket på morgonen.
Man sitter och röker och dricker öl, fantastiskt.
Ja, och det är den lilla musikvideon, det är för mig som inte var med, det är liksom 60-talet i koncentrat. Allt det coola, allt det hippa, allt det magiska med 60-talet. Vad det är skönt.
Jag tror att det kan vara något år tidigare.
Ja, jag tror också det. För 69...
För att Beppo är med.
Ja, precis. För 69 är ju ett väldigt sorgligt år,
ja,
i Gelsenpels liv. Det börjar väl, det börjar ju då med att han så tag jag har ett fiasko.
Mm.
Och sen fortsätter det downhill.
Mm.
För att i den här konstellationen så finns ju då Beppo Gräsman som du har nämnt och Ulla Hallin som du har nämnt. De två hade någon sorts kärleksrelation. Eller åtminstone var han väldigt förälskad i henne. Och han var dessutom bipolär. Och exakt vad orsaken är svårt för någon annan att veta. Men han tar livet av sig. Jag tror han hoppar från psyket.
Ja, Sabbatsbergs sjukhus.
Ja, precis. Och typ 2 månader senare så gör hon samma sak.
Ja, och där ska jag komma till lovet. Detta är 1969, så går Beppo Gräsman bort. Men 69 spelas också Spelhållaren in, som är ett litet program som Monica Zetterlund sjunger. Och då har han med sig Galsen bara. Och då är det helt enkelt... Monica Dominic, jag tror, ja, de kanske är 4. Men jag får det Ulla Hallin, Monica Dominic och Kerstin Bagge i alla fall, kanske Pia också, jag vet inte. Där de sjunger bakom Monica, de sjunger lite arrangemang som Monica Dominic har gjort. Och det är då med Steve Coon på piano. Det är väldigt fnittrig produktion, en väldigt charmig, charmigt program. Och då för de musikintresserade, så på den här inspelningen då så spelar en väldigt ung Palle Daniel som bas.
Monica Dominics bror?
Ja, lillebror. Precis. Men det här programmet sänds aldrig. Det inspelas för SVT i något slott, tror jag. Men det sänds inte, för att innan det ska sändas så går Ulla Hallin bort. Bara 5 dagar innan det ska sändas 1970. Så det här är några månader då efter att Beppo går bort och sen Ulla går bort. Och det här programmet sänds sen i någon typ av minnenas television som man kan hitta om man letar. Många år senare först. Och då är det 70-tal. Och Gelsenpels ligger helt enkelt lite i träda.
Ja.
Av nödvändighet skulle jag säga.
Ja, det är ju ett oerhört sorgligt slut.
Man har alltså tappat en tredjedel av besättningen.
Mm.
På ofattbart tragiskt sätt.
Ja, precis.
Så jag tror att det är svårt att fortsätta som vanligt i den. Så det här, det händer andra grejer. 71. Kerstin Bagge sätter ihop en sångtrio som heter Dolls. Vi hör lite bekanta röster i en annan tecknad produktion. Aristocats.
Mm.
Där hör vi Leppe Sundevall.
72.
71.
Ja, okej. Okay.
Leppe Sundevall, Svante Thuresson och Lasse Bagge. Som 3 stycken jazzkatter.
Alltså i Scat Cat och hans jazzkatsgäng.
Ja, Svante är väl den italienska katten, tror jag. Och sen kommer jag ihåg vilka de andra är. Men de, helt enkelt, alla snubbar är Lasse, Svante och Leppe.
Alla snubbar, alla snubbar.
Och vi hör Pia Lang i Solens tempel.
Alltså Tintin.
Ja visst, med Jakob Hård som Tintin.
Ja just det. Precis, vi tänker ju också att det är Thomas Bollman som är Tintin. Men det finns då exempel. Dels när Jakob Hård, mest känd från tv-sporten. Och för mig främst från Lilla Sportspegeln. Men det finns ju även någon där Kjell Bergqvist är Tintin, vill jag minnas.
Ja.
Tintin och Hörsjön, tror jag.
Ja precis, men den filmen, ja. Exakt.
Ja. Och Solens tempel är alltså Tintin-album som blev en tecknad film.
Precis, och där sjunger Pia Lang några låtar av Jacques Brel.
Mm.
Mm. 1972 så bildas det en ny sånggrupp, nämligen Bagge and Sons Limited. Som,
ja, precis,
vi sedermera lär känna som Ebba.
Ja, jag skulle kalla dem Bagge och Sons.
Kan du absolut
jag har inte
göra.
Sagt det på engelska. För att det, ja, men det var ju vanligt att, att olika företag hette Lindqvist och son. Mm. Jag har tänkt att det är det de alluderar på. Ja. För det var ju då två baggar, Kerstin och Lasse, och så var det två som hette, hade sonnamn.
Ja.
Lena Andersson och
Lena
Bosse.
Andersson och Bosse. Nej,
nej, Lena Eriksson och Bosse Andersson.
Exakt, så nu dyker helt enkelt upp två stycken nya personer i räkningen här. Den här kvartetten består av Lasse och Kerstin Bagge och som vi sa, Bosse Andersson och Lena Eriksson.
Mm. Men de här Bagge och Sons som du nämner och Ebba som du nämnde, de är ju viktiga då ur mitt svenska ordperspektiv.
Mm.
Bagge och Sons är med i en radio, väldigt ambitiös radioshow som Tage gör, inte med Hasse utan med Hatte, det vill säga Furuhagen. Mm. 75 som heter Öppen kanal eller Stängd, som de gör någon slags koppling mellan att både Göta kanal och Sveriges Radio firar jubileum, så därför kanal då i dubbel bemärkelse. Och där är de med som sånggrupp och gör bland annat den här låten som gör, också väldigt ekvilibristiskt att Tage har skrivit om alla slussarna längs med Göta kanal. Den heter väl Kanalkantat. Och sen så 76 ska då alltså Tage på nytt göra en stor ambitiös revy som kommer att heta Svea hund. Och där värvar man den här sångkvartetten. Men då kommer ju någon på att det är ju ännu fyndigare med tanke på att han då heter Eriksson, Bagge, Bagge Andersson, att göra det till Ebba.
Och denna någon är Hasse enligt de flesta källor.
Ja, så kan du ju säkert ha varit.
Han var en fyndig person.
Ja, jag tänker han var inte den enda fyndiga personen i det där gänget. Men väldigt många historier tillskrivs ofta honom. Det var Hasses idé.
Men en liten snabb då är vi framme på 76, men en liten snabb genomgång av vad som händer med medlemmarna här 74 och 75. 73 så släpper Tommy Körberg en platta där han tolkar Birger Sjöberg. Och vilka är det som körar där? Jo, Gillis Broman, Karin Bagge, Lasse Bagge, Monica Dominik, Pia Lang. En helt ny konstruktion. Alla namn som vi redan har nämnt i Galsen Pals-sammanhang. Och vem skriver då liner notes där?
På Birger Sjöberg-plattan?
Ja.
Jag minns inte.
Hasse Alfredsson.
Ja, för det är 73. Det är samma år som han gör sin Birger Sjöberg-televisering av kvartetten som sprängdes.
Precis, också så underbar.
Sjöberg är lite i tiden.
Med Peter Harrison som cellisten. Eller så cello.
Ja, precis.
Men så vi jorden bara, nu finnes ingen fara.
Och detta blott för att kappan, han häktade på i trappan.
Jag ej så noga känner allt vad han gjort och gör. Men gratulerar min fröken till en ståtlig musketör. Ja, henne ser i brudslöjan skrida.
Ja, men nu möter 70-talet, 60-talet här, ja, skulle jag säga väldigt mycket. Snyggt. Med hur de hittar varandra.
Och Tommy Körberg är ju också med i den här Öppen kanal eller Stängd.
Ja.
Där samarbetar han då med Bagge och Sons.
Och vi fortsätter 1974.
Och han är ju sen också med i Svea hund.
Ja, precis. Men innan dess också. TV-programmet, det handlar om musik.
Mm.
Där möter Bagge och Sons Tommy Körberg, Svante Thuresson. Men sen är 76 och det är Svea hund på Göta Lejon. Så börjar de hela. Snart ska ni se de som är med. Och sen kommer alla som är med.
Snart får ni se de som är med. Monica Zetterlund kommer strax, hon är med. Svea hund och Lena Nyman tar fart. Gösta såklart.
Ja, nej men om vi bara tittar på just det här begreppet Galsen Pals, så på något vis så upplöses ju de då 69, men det gör de inte riktigt, för att de nybildas kan man säga. Jag tror till och med man använder begreppet nya Galsen Pals längre fram.
Ja, det kommer längre fram, för här är de bara fyra personer i Ebba, så det passar sig inte. Galsen Pals är ändå den här konstellationen på sex personer.
Mm.
Så det kan de inte riktigt liksom fortsätta med. Men sen så är det då några år där de håller på och körar på andra grejer. Men 79 så återuppstår då Gulls & Pals, generation 2. Och då är det Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Bosse Andersson, Pia Lang, Monica Dominic och Svante Thuresson.
Ja, ja, ja.
Så Monica Dominic ersätter Ulla och Bosse Andersson ersätter Beppo Gillis Läppe. Så där har vi den nya konstellationen helt enkelt.
Ja, och de gör lite grejer. De gör inte minst några scenföreställningar. Alltså...
Ja, de gör Beppe Wolgers show på Hamburger Börs.
Mm.
Och ja...
Ja, så det är någon sorts som reunion. Alltså nu ska vi lite grann återskapa det som var så otroligt viktigt för så många 15-20 år tidigare.
Ja, ja.
Och det blev nog ganska uppmärksammat. Men nu är det en ny tid. Alltså andra ideal. Det här det blev väl, trots att det inte är så gräsigt länge sedan, så blev det nog i ganska hög grad ett nostalgifenomen.
Ja, och soundet förändras ju också i tid och takt med historien. Och det börjar, Monica börjar göra de arrangemang som sjungs av bandet som låter helt annorlunda från hur Lasse har skrivit innan och sådär. Låter mer, vi verkligen kommer in på 80-tal nu snart, där de gör, börjar samarbeta med storband och gör saker som låter väldigt mycket mer som Manhattan Transfer till exempel, och mer åt fusion-hållet och sådär. Och rent kronologiskt så fortsätter vi, många av medlemmarna är med i olika filmer. Kerstin Bagge är med i Sverige åt svenskarna. Och nu rabblar vi hela rollistan där.
Ja, det gör vi inte. Nej. Sverige och svenskarna var ju, jag nämnde många gånger den här podden, men det var ett samarbete mellan Per Oscarsson och Mats Helge Olsson som gjorde de bägge.
Jag trodde du skulle säga samarbete mellan Per Oscarsson och Per Oscarsson.
Ja, nej,
men det känns som när man tittar på den.
Jo, ja, precis. Per Oscarsson spelar väl fyra roller. Och så här,
fem.
Men han har dessutom sällskap av liksom verkligen hela den svenska skådespelareliten, och det gjorde de båda bankrutta i många år framåt. Det gjordes ju lite grann som en pensionsförsäkring, men den blev absoluta motsatsen.
Bosse Andersson är med i Sopor.
Tage Danielssons film från 81.
Lena Eriksson och Bosse Andersson är med i POB.
Ja, i biroll då.
Ja, Hasses, de är film. Med i gänget liksom.
Ja,
det
ja,
försöker,
ja, precis. De står kvar på olika telefonlistor.
Mm. Och sen är vi då 1984. Där kan vi se Gulls & Pals på tv igen. Och då är de med i Rainbow Room, Leif Smokering Anderssons program på tv. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too.
Leif Andersson gjorde alltså radioprogrammet Smokerings i väldigt många år, där han spelade, han var väldigt stofil och konservativ. Han spelar ju, alltså han, det finns något årtal, han erkände ingen musik efter det årtalet, och det årtalet var typ 38 eller så. Och han gjorde över 1000 program tror jag. Han väl slår rekordet.
Jag tror
med ett program, ja. Han slår Sven Järrings Barnens brevlåda rekord i antal program. Det är ju lite grann hur man räknar såklart. Men han fanns här nere i Malmö och hade en väldigt speciell och väldigt signifikativ stämma. Han hade haft någon sorts halsåkomma som barn.
Och kanske rökt en och annan cigarett.
Ja, men det hette att det inte var därför.
Utan, nej, men han kan också ha rökt lite.
Det gjorde väl alla. Så att säga. Men att han hade den här mycket specifika rösten, det kom sig av en åkomma han haft som barn, vill jag minnas.
Mm.
Men han gjorde alltså uppenbarligen lite tv, det ja. Känner jag faktiskt inte till.
Två avsnitt som heter Rainbow Room med ett storband, och sen så var Gulls & Pals inne och sjöng lite olika arrangemang av framförallt Monica Dominic då. 85 så gör de är de med en musikal som heter Kent. En musikal för folk i farten.
Ja, alltså med och av Kent Andersson.
Göteborgsprofilen, ja visst.
Ja, precis. En oerhört mångförslagna Göteborgsprofilen som var skådespelare, textförfattare med mera. Den sattes också upp på Göta Lejon. Den hette Kent för den följde på storsuccén Brell med Tommy Körberg och Eva-Britt Strandberg med flera. Och Kent vet jag att den blev som ett fiasko. Alltså den fick väldigt, om jag minns rätt, så den fick väldigt goda recensioner, men den var liksom inte alls gjord för det storformatet som ja, Göta Lejon med typ 1300 platser eller så här, vill ha. Utan det var egentligen en liksom intim, sofistikerad, eftertänksam revy.
Och där var det ju då Carl Axel Dominik som låg bakom musiken. Och då, ja men det märks lite grann att Monica har tagit över lite rodret här på Gulls & Pals 80-tal, får man ändå säga. Och de gör också egna
shower. Fråga, de heter alltså Gulls & Pals, det står, ja, Gulls & Pals på affischen till Kent.
Javisst. Och då har vi också med ytterligare en person som Pia Lang ersätts, och Lena Eriksson, av Lena Willemark som kommer in på 80-talet.
Som vi främst känner som folkmusiker,
ja, visst,
sångerska och instrumentalister som har jobbat mycket med Ale Möller och folk i det fältet.
Vi har mest sett henne hova in Grammys för olika folkmusikalbum, skulle jag säga.
Ja, just det. Vad har Lasse Bagge för funktioner nu? Han finns fortfarande med.
Han är med. Jag tror fortfarande att han är väl liksom... Kittet fortfarande, men jag tror som sagt att Monica Dominik projektleder. Men jag vet inte detta. Vi får fråga henne.
Det kan vi absolut göra. Vi kommer inte göra det nu.
Nej.
I det här samtalet. För att det här samtalet har redan pågått ett tag. Lasse Bagge kan man väl säga också, så han var ju också Monica Zetterlunds ackompanjatör väldigt mycket, och jag tror också den hon lyssnade på, alltså hennes konsilier. Hur som helst, alltså sex personer, det är ju inte sex personer, vi har ju nämnt alltså, säkert 20 personer som på olika vis har som framträtt under paraplybeteckningen Gulls & Pals, och dess efterföljare och avknoppningar och mellanled och sådär. Men jag skulle nog ändå liksom framhärda i att även om de gör en sorts comeback med lite nya personer så är de med och skapar så att säga soundtracket till det svenska 60-talet.
Mm. För, ja, jag har ett litet citat här som handlar om dig och mig just nu. Och det handlar om skivan från deras första show på Hamburg Börs som Beppe skrev texterna på. Det här är en skiva som kommer att bevaras och plockas fram av nyhetshabituerna om sådär 60 år och spelas upp på vår tids då uråldriga skivspelningsapparater som exempel på den höga standard och konstnärlighet som utmärkte svenskt nyhetsliv i mitten av 60-talet. Om detta åminnande kommer att ske i första hand tack vare Beppe Wolgers eller Gulls & Pals, det återstår att se. Kanske och troligen blir det på grund av Hamburger Börs.
Ja, det var ju framsynt. Bara som från sista meningen kanske, så ja, tycker jag allting stämde till och med.
Det var en reklamtext.
Ja, men det var även nu 60 år senare, ja, så sitter vi här,
ja,
och blickar tillbaka på en tid som ingen av oss upplevde. Mm. Vi kanske ska gå ut på någonting extraordinärt, speciellt. Vi kan ta den en mycket unik inspelning som Gulls & Pals gjorde till Hasse och Tage som tack för att de fick vara med i Gula Hund, och som bara tror jag trycktes i 3 exemplar till Hasse och Tage och deras sekreterare Mona Haskell.
Och den har du här?
Ja, den finns numera, finns den tillgänglig för fler.
Mm. Lite bo jag sätta vill, går med trädgård steppa till, liten åker till att grava, vill jag upp på landet hava. Huset utan bank och brist, 4 rum och förstukvist.
Och nu när vi lyssnar på den så säger jag Sigrid Abrahamsson, stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick ta mig den tiden.
Vad har du tagit dig den tiden till?
Att prata om Gulls & Pals i Snedtänkt.
En podd är väl det?
Ja, det är en podd.
Och det är också ett P1-program.
Jag hoppas inte har filmats.
Den klipps av Linus Kulin. Mm. Sen mixas den av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas program?
Nej, det vet jag inte.
Nej, det vet du inte.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.